En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är lättare att hitta en förbundskapten till svenska landslaget, gräva fram en ny påve och hitta sol på midsommar än vad det är att lansera en ny partiledare för Liberalerna. Hur plågsam kan en process vara egentligen? Och varför vill ingen ta sig an det här jobbet? Och säger det någonting om hur den svenska liberalismen egentligen mår? Kommer den ens att överleva? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och med mig i studion finns My Råvädder, inrikespolitisk kommentator.
Hej.
Och Fredrik Björkman, politikreporter.
Hej.
Det är mindre än en vecka kvar tills Almedalen inleds och i år handlar det, precis som de senaste åren, om 4 dagar som de 8 partierna får dela på. Vem kommer och vem kommer inte, My?
Är det mindre än en vecka eller är det en vecka? Det beror på vem vi låter definiera det här. Vi ska prata om Liberalerna, de har sin egna definition på vad en vecka är. Men i alla fall, vem som kommer är ju nästan alla. Ulf Kristersson kommer inte, för han har andra internationella möten han måste gå på. Så då kommer Elisabeth Svantesson istället. Men det är lite känsla av valrörelsepuls i luften, eftersom de flesta ändå kommer dit och verkar tycka att det är ganska viktigt, ja.
En som inte kommer dit, kanske, är Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Hon har inga programpunkter enligt hennes pressgäng. Däremot så var de kryptiska just kring om hon kommer dit eller inte. Men det återstår ju senare.
Kan det bero på att hon är på smekmånad?
Det kan bero på det. Det kan också bero på att man är lite kryptisk med tanke på det partiledarval som sker i det partiet.
Jag hör att ni vill in i dagens ämne direkt, så vi för oss dit. För en sak som ska ske under Almedalen, som är schemalagt, det är att Liberalerna ska välja sin nya partiledare. De ska rösta helt enkelt.
Ja.
Ja. På scen? Eller?
Nej, alltså det ska vara någon slags tält då som vi ska få se sitta i från pressen, därför att de kommer hålla det här mötet digitalt, så att vi ska få se det på en skärm. Vi ska titta på tv där allihopa. Och sen så när omröstningen är klar så vips kommer den här nya partiledaren in, vem det nu blir, och sen kort efter upp på scen och hålla sitt första tal då som partiledare.
Och det ska ske på tisdag.
Det är sagt att det ska ske på tisdag därför att det är Liberalernas dag. Men med tanke på hur den här processen går så vågar jag inte tro någonting.
Nej, för just det här med tid.
Och blir nu inte för exalterad, den här sexiga processen med en digital omröstning. Mm.
Oerhört sexy, oerhört sexy.
Folk som har på mikrofonen av misstag. Som får säga, stäng av mikrofonen.
Råkar omvandla sig till en katt, till en sån kattfilter. Oh. Du vet om man ska stänga av det.
Glädjen det hade varit.
Pandemin gav oss så mycket roligt kring digitala möten. Men jag är verkligen nyfiken på den här processen. För att om jag förstår saken rätt så skulle ju valberedningen ha fört fram sitt nomineringsförslag i måndags. Och sen så sköts det fram till tisdags och nu är det onsdag och vi har fortfarande inte fått besked. Eller är det någonting som jag har missförstått?
Nej, men det var väl en ganska bra sammanfattning. Och sen så har vi det här lilla dilemmat om vad en vecka är. De skulle ju presentera en kandidat minst eller senast en vecka före valet i Almedalen. Och först så tänker väl de flesta att det kanske är tisdagen då, tisdag till tisdag. Enligt Liberalernas definition så är det då onsdag till tisdag. Och enligt deras nya definition nu så verkar det vara torsdag till tisdag som är den nya veckan.
Mm.
De kanske är inne på det här med kortare arbetsvecka också. Det här kanske är något förklätt socialliberalt tema som de är inne på.
Men oavsett hur de räknar så undrar man ju varför dröjer det? För hade de haft en person som de ville nominera och lyfta fram, då tänker jag att då hade de redan gjort det. Att vi sitter här under onsdagen och poddar och vi inte har ett namn måste ju betyda att de inte heller har ett namn.
Nej, det är precis det.
Ja, du sammanfattar det väl där, att hade det varit självklart, hade folk inte sagt nej som de trodde skulle säga ja, ja men då hade vi ju suttit här och vetat vem som var nominerad av valberedningen. Men enligt uppgifter så har ju flera personer som man skulle kunna tänka sig är villiga, att de har trots allt sagt nej och inte riktigt nappat då på de här övertalningskampanjerna som man har försökt att göra.
Nej, jag tyckte det var väldigt roligt. Jag läste i vår tidning vår kollega Olof Svensson som skrev en artikel där just det här ordet övertalningskampanjer förekom, citat, mot alla tänkbara kandidater. Alltså det låter inte jätteförtroendeingivande för en utomstående att vi skjuter ut frågan lite här och var nu. Alltså är de på plats 10 på listan över vilka de hade velat ha, eller var befinner vi oss liksom?
Och de är rätt djupt nere på listan nu. De har ju haft 3 toppkandidater. Romina Pourmokhtari, Lotta Edholm, Erik Ullenhag. Redan där börjar vi ju liksom dippa ner lite djupare än man kanske hade velat ha i partiledare.
Vem syftade du på nu?
Egentligen både Lotta Edholm och Erik Ullenhag, eftersom de flesta ändå var överens om att Romina Pourmokhtari var någon slags självklar kronprinsessa. Och nu har vi då dykt djupare ner i poolen av liberal kompetens.
Och då hamnar vi hos?
Då har vi hamnat hos de som har fått fram de senaste dagarna, är ju partisekreteraren, helt nytillträdda, Simona Mohamsson. Och även då att man har ju tittat på allt man har, så då har man väl också försökt lyfta upp alla ministrar man har, och det är ju Nina Larsson och Mats Persson. Mats Persson sa ju vid morse, jag vet inte om ni hörde det här, han blev ju utfrågad om en annan grej på ett morgon, och sen så frågade de på slutet, eller det kanske var igår, jag kommer inte ihåg.
Så frågade det var också de, svårt med dagarna.
Ja, så frågade de i slutet om han var den nya partiledaren. Då sa han nej så otroligt snabbt.
Nej.
Nej.
Absolut. Nej.
Nej.
Nej. Jag pratade med en ledande folkpartist, en liberal, som sa att det är en sån ovana kring det här i partiet nu när vi kör en sån här stängd process. Att tidigare har de ju haft de här öppna processerna, eller de hade en öppen process när då Erik Ullenhag var med förra gången, som, där han faktiskt ville bli partiledare och förlorade mot Nyamko Sabuni, vilket ju också då Johan Persson gjorde. Och den processen, även om man så att säga utifrån sett och ser allting och det, liksom, de blottar sig, så känner de sig ändå hemma med den processen. Nu behöver de liksom hålla det hemligt, framförallt så får inte alla insynen som de ändå tycker att de borde få, så att allting känns så osäkert, så att den där ovanan verkar också synas då utåt här, att de är inte riktigt vana vid såna här processer.
Och vem ingår i den här valberedningen, den här gruppen som sitter och försöker övertala folk till höger och vänster, vem är med i den?
Bland annat så är det ju Liberala ungdomsförbundet finns ju med. Sen är det ju även representanter från olika delar av landet.
Är det hemligt?
Nej, det finns på... Det är ju okända namn är det ju. Alltså det är inga kända politiker som är med i den här valberedningen. Så att,
det är inte Bengt Westerberg som sitter där.
Inte vad vi, i sådana fall är han hemlig. I sådana fall är han hemlig. Kanske tar de... det kanske är ett tips då. Valberedningen Liberalerna, hör oss nu. Ta hjälp av
Bengt
som ett liksom hemligt vapen, så kanske han kan hjälpa till.
Eller som jag tidigare har fört fram, ta Bengt.
Ja.
Det är inte du den enda som har gjort. Jag skrev någonting om Liberalerna och då rasade det in mejl om att varför kan de inte bara ta Bengt Westerberg?
De mejlen var från mig.
De tänker så att man ska backa in i framtiden verkligen.
Jag är för att backa in i framtiden. Jag tycker det verkar jättebra.
Men är det inte också att backa lite grann in i framtiden om man skulle välja till exempel Erik Ullenhag som liksom står för det gamla Folkpartiet då? Att den här snäll liberalismen, är de redo, villiga, sugna på att gå tillbaka till den? Nah.
Men han är nog inte heller där fortfarande.
Nej.
Men jag tänker, vad är det om man skulle välja Simona Mohamsson då? Vad är det då man gör? Då varken backar man eller kör framåt. Man
Hur
bara
tänker du då?
Nej, jag tänker att det här är ett sånt prekärt läge ändå för partiet, och att då välja någon som är helt oprövad, helt ny för rikspolitiken, det är ju i stort sett att ge upp.
Mm. Hårt! Ville komma in i EU-parlamentet men misslyckades också.
Simona Mohamsson.
Ja.
Mm.
Det är inget man skriver på ett CV ändå, Fredrik. Nej, men jag ville någonting, misslyckades.
Den som har lyssnat på den här podden under våren, vi har ju pratat ganska mycket om Simona Mohamsson faktiskt i flera avsnitt. Bland annat i ett avsnitt som jag döpte till Välkomna till floskelfabriken. Där vi pratade om politiker som har väldigt svårt att faktiskt svara rakt och rent på en fråga. Och verkar svara utifrån liksom, vad är det jag egentligen tycker genuint. Och istället liksom komma på olika politikers svar som man tror att en politiker ska svara på frågor. Mm, och det har vi tagit upp flera gånger eftersom hon har varit med i flera intervjuer. Och jag har i alla fall tyckt, och det verkar som att de flesta i den här podden har hållit med, om att just retoriskt så är det ganska svårt, tycker jag, för henne att verka få fram svar, Simona Moamsson. Och redan där börjar jag liksom bli lite tveksam. Tycker partiet att hon är jättebra på att svara på frågor? Tycker de att det är det som de vill lyfta fram då? Eller vad är det de ser i henne?
Det som har hänt nu är ju att de inte får de kandidaterna som de vill ha. Och de måste ha en partiledare. De måste ju välja någon nu. Och det är ju helt uppenbart att den här valberedningen har missbedömt situationen. För annars hade vi inte suttit här en onsdag 6 dagar före Almedalen, om man vill beskriva det på det sättet. Inte en vecka. Och inte haft ett svar på vem de vill lägga fram. Alltså de har ju helt missbedömt situationen. De har också missbedömt av viljan hos dem som de kunde tänka sig som partiledare att ställa upp. De har också missbedömt sin förmåga att genomföra de här övertalningskampanjerna som de ju har genomfört och som uppenbarligen har fallit för döva öron.
Och vad är det i sig ett tecken på?
Ja, det finns ju i alla fall 2 aspekter av det där. Det ena är ju att det är en man måste inse att det är en otroligt hög fallhöjd. Alltså ta över ett parti då som har extremt låga opinionssiffror, som sitter fortfarande i en situation där partiet är splittrat i synen på Sverigedemokraterna och hur man ska gå vidare med nästa regeringsbildning, om det blir en sådan efter 2026. Och de 2 riskerna, det syns i partiet. Och det uppenbarligen finns det inte särskilt hög lojalitet då. Alltså i och med att man ingen vill säga okej då, jag går fram och gör det här. I alla fall inte hittills, ska vi säga, i och med att vi spelar in det på onsdagen. Men det är väl ett tecken på att lojaliteten mot partiet kanske inte är jättehög.
Och med tanke på att den här processen verkar så klurig så tänker jag att den ju också måste skapa sår. Till ett parti där det redan är öppna sår så tillfogas nu fler. För att vi sitter ju och pratar om det här nu. Det är ganska uppenbart för alla runt omkring att de inte har någon.
Ja, men det spär ju på den här känslan av att det är kaos i partiet som ju har funnits under hela våren med en liksom, stridström av avhopp. En partiledare som plötsligt bara avgår. Plötsligt och plötsligt var det kanske inte. Men jag tror ändå ganska oväntat för många i partiet och även för människor, vanliga människor. Och sen att man inte har rott det här i hamn inom den deadline man själva har satt. Så det är ju klart att det här gör ju bara att det verkar som att man inte har kontroll på sitt parti.
Och vad säger då liberaler som nu går och väntar också där ute i landet på att få en ny ledare? Alltså hur jobbig är processen för dem?
Alltså jag hör att den är jobbig just för att den drar ut på tiden och hur det ser ut. Alltså att man inser att det ser inte så säkert bra ut gentemot väljarna då, att vi har redan ett lågt stöd. Nu visar det sig att ingen vill ta över ett parti. Vad signalerar det egentligen om det här partiet? Inte då, det som vi har pratat om tidigare, den här liksom viljan att ta över lojaliteten, utan snarare då man drar slutsatsen att det här partiet måste vara i så pass djup kris att inte ens någon vill ta i det liksom med tång.
Men någonstans måste de ju börja fundera på hur det här ser ut utåt. För det här är ett parti som är ganska dåligt på det. Och det blir ju verkligen akut i en sån här situation. Att man kan inte bara ägna sig åt sitt inre liv. Man måste också fundera över, om vi ska ha ett inre liv så måste vi ändå liksom, i alla fall sitta i riksdagen kanske. Och då måste vi ändå visa utåt vad vi står för. Och att det finns en tro på det här partiet. För det är ju lite det som har fallerat under våren. Alla de här avhoppen har jag gjort att människor har tänkt, men liberaler tror ju inte ens på sitt eget parti. Och nu är det ju tusentals gånger förstärkt i och med den här processen. Mm.
Men kan man inte skylla lite på Johan Persson då, som bara knallfall säger hej då, hej då?
Han har ju kastat dem under bussen rakt av. Det kunde ju varit en mycket mer ordnad process egentligen, även om han tänkte att han ville avgå. Det behövde ju inte vara på liksom 2 dagar.
Nej, det håller jag med om. Samtidigt så hade de ju kunnat hålla sig till en öppen process till exempel och fått in nomineringar och liksom involverat hela partiet i processen och inte bara den här valberedningen som nu tvingas göra det här otroliga jobbet, för det är ingen liten uppgift uppenbarligen. Nu får ni fixa fram en partiledare. Ja, inte jättelätt. Det hade nog varit betydligt lättare om det hade varit en öppen process, för då hade liksom fler blivit involverade i det och man hade kunnat haft de här vanliga turnéerna där man åker runt och håller hov helt enkelt.
Och en längre process, det här med att de omedelbart satte tiden till att vi ska välja en partiledare i Almedalen.
Skjut fram beslutet då. Om ni inte har någon.
Samtidigt är det inte bra att man har en partiledare som inte är motiverad, ställde inte upp i SVTs partiledardebatt. De fick skicka in Fredrik Malm där, ovillig att göra det, men han gjorde det ändå. Det är inte heller bra. Alltså ett parti mår ju inte bra av att inte ha en partiledare.
Nej, men är det bättre då att de tar någon som blev över typ? Ja, vi nöjer oss då. Vi tar den här personen.
Så kommer du aldrig att porträtteras från partiet.
Nej, nej, men nu försöker vi ju vara ärliga och liksom se det här lite utifrån här.
Vi kan väl säga att det är ju det som den här processen speglar. Att det är, vi tar bara någon som vi kan få tag på. De hade ju behövt göra processen på ett annat sätt. Även om det landar i att man bara tar den man får, så hade man ju behövt, precis som Fredrik är inne på, att man hade ju behövt visa att det var, att man ändå valde den här personen.
Mm. Stridsvilja på något sätt.
Ja, någonting. Någonting hålla sig fast
med. Men det här är ju inte ett nytt problem för Liberalerna, för det verkar som att det har varit så här under väldigt många år, att det inte har funnits någon självklar kandidat. Jag tänker på Johan Persson, han var inte en självklar kandidat. Nyamko Sabuni var väl inte heller en självklar kandidat.
Ja, men det tyckte jag nog ändå att var hon var, med tanke på att processen var öppen. Det var två tydliga alternativ, Nyamko Sabuni eller Erik Ullenhag. Johan Persson då som tredje var ju mer bara för att
som underhållning.
Ja, exakt, det skulle bli en vals då, liksom på ja. Tre. Så det tyckte jag...
Och vem var före Nyamko Sabuni, påminn mig?
Jan Björklund.
Det var Jan Björklund. Var han en självklar kandidat?
Han tog ju partiledarskapet själv helt enkelt.
Han snodde?
Nej, inte snodde. Krona. Men apropå stridsvilja, där fanns det stridsvilja. Någon som vill och är motiverad av att ta över ett parti. Det är ju en sån basal sak som varje organisation, och i det här fallet ett politiskt parti, måste ha. Det är ju därför det här är så genant nu för Liberalerna.
Jag börjar också undra, har partiledarskapet som vad ska man säga, som position, har den liksom devalverats eller? För jag menar, det känns som tvärtom. Att det inte bara i det partiet är svårt.
Ja, fast tvärtom. Men det finns väl kanske någon bristande vilja på att ta sig an en utmaning, och jag håller med Fredrik här, alltså det här med att man inte har någon som verkligen är så här, jag tänker kämpa för det här partiet, som ställer sig upp för det och som vill in i en sån fight. Det är ju ett dåligt betyg på hur det har varit. Ja, det kanske är de senaste året i Liberalerna. Och jag vet inte vad det är som gör att de tappar lusten så. Om det är opinionen eller om det egentligen är att de inte riktigt levererar i den här regeringen. Eller om det är de här inre konvulsionerna kring samarbetet med Sverigedemokraterna som de knappt har återhämtat sig efter och som de måste in i nu igen. Jag vet liksom inte vad egentligen det som är det största problemet för dem.
Nej, det är intressant att du säger just det med opinionen. Vi har ju rapporterat också de senaste avsnitten om Liberalernas väldigt låga opinionssiffror. Jag såg en mätning här på morgonen från TV4 Novus där partiet är nere på rekordlåga 2,1%. Alltså, då börjar man nästan vara så här, är det lika bra att ni lägger ner och börjar om?
Nej,
är ditt råd?
Kanske.
Nej, men det
vad
finns.
Säger Bengt Westerberg? Kan vi ringa honom nu?
Det pratas inom partiet om potentialen i den socialliberala agendan. Alltså att det finns ett hålrum i svensk politik på höger-vänsterskalan där ingen tar den socialliberala positionen. Nu försöker ju Centerpartiet med Anna-Karin Hatt liksom ta den liberala positionen generellt i mitten. Men det finns ju någon, man kan befinna sig vänster om Moderaterna. Men höger om Centerpartiet, det är där Liberalerna ska befinna sig.
Och där är det nu ett hål.
Ja, precis. Det är ingen som fyller det. Och det försökte ju Johan Persson göra med den här stålhandsken och Lovikkavanten. Att det skulle på något sätt porträttera, bildsätta det man har tänkt att göra. Sen har man inte lyckats få ut det i realpolitik. Men den positionen är ju där man ser potentialen. Och i och med den så ser man ju då, vart ska väljarna komma ifrån? Jo, dels från Moderaterna i stödröster, men också i reda politik. Vem vill inte ha det här liksom batonghögen riktigt? Ja, de ska välja Liberalerna i sådana fall. Sen är det ju naturligtvis skolfrågan, men den tappar man ju på delvis. Man har inte så högt förtroende i den, trots att det liksom är kärnfrågan. Delvis för att man inte får igenom heller politik på det området. Man får igenom några statliga utredningar, men i reda politik så ser det inte så bra ut fram till valnatten. Och där bär ju till exempel då Lotta Edholm ett visst ansvar, så det är svårt för henne också att fronta partiet, och så ska hon behöva då besvara frågorna kring varför har ni inte fått igenom någonting på 4 år? Varför ska man lägga sin röst på Liberalerna när ni har lovat saker kring skolpolitiken men du har inte levererat?
Men jag tänker att det ändå är någonting som hon skulle stå till svars för, att ta någon så här helt utifrån. Mm. Tänk och behöva stå och svara på de frågorna när man inte ens varit en del av rikspolitiken. Så om det skulle bli Simona Mohamsson, så hon har ju suttit i partistyrelsen, men det är ju ändå inte en del av rikspolitiken. Så att de har, det är ju ett ganska svårt läge egentligen. De skulle ju egentligen behöva någon som har varit i toppolitiken som kunde ta över. Och sen så måste det ju vara någon som samlar människor. Alltså det här med att lägga sig ner och ge upp. Det kanske man kan göra en liten stund, vila lite. Men de hade ju behövt någon som fick dem att resa sig av sig själva. Alltså inga piskor, ingenting sånt, utan bara någon som är så här, gud, den här människan vill vi verkligen följa. Och det är ju där de har också ett problem när de tar någon som bara är den som blev.
Men tänk om det är så att ingen vill ha det här, den här typen av parti då? Tänk om det är ingen som vill ha ett socialliberalt parti? Det kanske ingen som vill ha den här, ett parti som ligger mellan Moderaterna och Centerpartiet.
Alltså, ingen väljare eller ingen partiledare?
Ingen väljare, nej, pratar jag om, ja, det faktiskt. Alltså,
inget av det.
Den liberalismen kanske är död i Sverige. Det kanske inte är någon som är intresserad.
Generellt så är liberaler i Sverige oerhört oroliga just för det. Att man pratar om att det är sån otrolig motvind nu ute i Europa för liberalismen, men även här hemma på hemmaplan i Sverige. Och då används det som ett argument med att vi måste liksom fortsätta för att hålla det här vid liv. Men nej, visst, opinionssiffrorna, vad samlar de tillsammans då? Centern får omkring 6% under bra dagar nu.
Och det var generöst, 5 kanske.
Ja.
Väldigt generöst.
Okej, omkring 5% med Anna-Karin Hatt och 2% för Liberalerna. De utgör tillsammans ett vänsterparti i storlek. Det är ju minimalt.
Och då ska det läggas till att Socialdemokraterna, de säger att de liksom har blivit nyktra efter någon slags liberal yra som de har ryckts med i, och nu ska de gå mer åt det konservativa hållet. Moderaterna har ju redan sedan länge gjort det, gått åt det konservativa hållet. Så att det är ju inte... Det finns inte så många andra att greppa tag i där i mitten heller för de här två små liberala partierna.
Men skulle man kunna tänka sig att de behöver byta skepnad då? Man tänker, nu har ju Centern fått Anna-Karin Hatt. Det verkar hittills gå ändå hyfsat. Det går i alla fall inte sämre. Mm. Och Liberalerna ska snart få en ny partiledare.
Exakt.
God willing.
Säger det. Mm.
Men om de nu tar någon slags omtag då? Vi har ju pratat tidigare om COL skulle börja samarbeta. Det kommer förmodligen då inte hända. Men de kanske tvingas byta skepnad.
Men ett partiledarbyte är ju ett sånt omtag. Och det ska vara ett sånt omtag.
Det ska vara ett sånt,
ja,
omtag.
Så att det är ju det man hoppas på naturligtvis. Att det blir en motsvarande hatteffekt i Liberalerna. Att de kan stiga på det. Nu svärtar ju den här processen ner de möjligheterna, är min ringa analys. Att det är klart att väljarna uppfattar att det inte står rätt till. Och då kanske man inte får den där skjutsen. Om det då inte blir den här personen som vi pratar om. Som kan lyfta partiet och som kan...
Enhörningen.
Ja, lite grann så. Erik Ullenhag, kanske. Men jag gick lite bakvägen med Ullenhag också. Jag kollade nämligen, han är ju generalkonsul i New York. Och så kollade jag hans anställningsavtal. Och han sitter ju där till 2027 i alla fall, som kortast. Och det fanns ingen förändring som har skett i närtid kring det. Så att det preppas inte om tjänstledighet eller liknande i varje fall.
Och det är klart att det inte gör det. Skulle han, som vi har varit inne på tidigare avsnitt, varför skulle Erik Ullenhag droppa ett jobb i New York, ett glassigt jobb i New York, för att bossa över ett parti som nu samlar 2,1%.
Nej, och så jag mejlade honom och frågade, vad händer?
Frågar du exakt det?
Nej, jag frågade, vad händer? Och då skrev han så här: Fredrik, trevligt att höra av dig, men någon kommentar får du inte. Allt gott.
Allt
så
gott.
Det var noll, jag kan vara noll där.
Ja, tråkigt.
Men Liberalerna har ju på ett sätt redan bytt skepnad lite här i mitten genom sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Och kommer ju att ytterligare behöva byta skepnad eftersom man måste, ska man säga, modifiera den relationen. Göra en liten relationscheck 2.0 på den. Och Centern, de har ju inte gjort det, så de står ju inför helvetets kval fortfarande för att de inte kan bestämma sig och inte vill göra det, vad de befinner sig. Så att det finns ju i färdens riktning framåt nu, så behöver båda de här två partierna omdefiniera sig på något sätt. Alltså utöver partiledarskap så behöver de också göra det ideologiskt.
Tror ni under den tiden som ni har jobbat med politik att Liberalerna har mått sämre än vad de gör nu? Eller är det här någon slags lägsta nivå?
Ja. Jag har i och för sig bara sysslat med det här nu i typ 15 år, så att under den tiden ska vi säga att det är botten.
Jag tycker inte 15 år är jättebara faktiskt. Jag tycker 15 år är en ganska rimlig,
ja,
referensperiod.
den process som skedde kring vägvalet med Nyamko Sabuni som Sverigedemokratfrågan, i och med att man fick se, det var för öppen ridå.
Det var underbart.
Man fick se den, alla diskussioner som fördes på det digitala mötet som hölls då. Det var nog bland det mest spektakulära som jag har sett i vad gäller just ett parti som verkligen...
I vad det gäller parti överhuvudtaget.
Ja, kämpar med att hålla sig levande. Så att än så länge, nu då onsdag runt lunch, så har de ju fortfarande chans att presentera en partiledare. Säga att de ska presentera en partiledare om en vecka.
Det är ingen som svär och gråter öppet i alla fall.
Nej,
nej.
Än så länge.
Det här med att Liberalerna inte har någon partiledare, där ligger ju i alla fall Centerpartiet lite grann i framkant eftersom de då har lyckats landa Anna-Karin Hatt.
Och ribban är låg här nu när vi pratar om att om man ändå har en partiledare då, då har man ändå ett övertag.
Man kan tycka att det borde vara någon slags grundstomme, ja. Men jag måste säga att jag ser och hör henne hela tiden just nu. Mm. Alltså hon har köpt, Centerpartiet har köpt poddreklam. Så fort jag lyssnar på en podd nu för tiden så har jag en liten jingle med Hatt. Hon var med i Morgonpasset i P3 i tisdags. Det var SVTs Agenda i söndags. Förra veckan var det Politikerveckan i Järva. Hon skriver debattartiklar. Hon var på prinsessan Ines dop i fredags.
Fick 4+ i någon sån här kläd. Där man sätter poäng plus
på
betyg
kläderna. Bara en sån sak.
Bara det. Det var det nog den bästa reklamen hon kunde fått en dag. Gratis också var den.
Hade hon haft?
Nej,
det minns jag inte. Nej. Mm. Men det här,
det borde
här...
hon alltid ha.
Hon har också haft möte, sitt första möte med Nooshi Dadgostar.
Ja.
All den här, liksom den här synbarheten då. Nu är ju i och för sig jag inne i de här politiska kanalerna väldigt mycket. Men alltså, det måste ju väl vara bra för Centerpartiet att hon är ute och gör grejer och syns mycket.
Alltså bra, det här är ju en kampanj där som jag gissar att de lägger rejält med pengar och tid på att etablera henne. Ja, men man måste ju absolut göra det. Så att det är ju inte, men det är ju inte en slump att hon dyker upp. Ja,
det förstår jag. Mm.
Jag gjorde en inledande intervju med henne precis när hon var nyvald, liksom våran första stora, och då tyckte jag mig känna av att hennes stab var oerhört känsliga kring just hur porträttering, kontext, miljö, som inte fanns tidigare, trots den här krisen som Harem Demirok fick genomgå, där man ju såklart ville kontrollera så gott det gick vad som kom ut, så var nog det här ännu mer. Man var väldigt, väldigt, väldigt mån om att försöka styra saker och ting.
Fast nu verkar de ju tacka ja till allt.
Ja, ja,
om man nu ska vara
så antagligen är det så att då hade de väl sin liksom prövotid och sen klarar hon den och så kan hon liksom synas och höras på lite fler ställen utan att behöva vara sådana hängsten och livrem kanske.
Hon ser också väldigt glad och självsäker ut om jag ska göra någon slags okulärbesiktning.
Ja, det är lönen antar jag.
Den det är den där lönen, ja. Gud, vad var det? 200 000 i månaden?
Ja, var det 120, var det det?
Mm.
Mer än statsministern.
Som får en lönesänkning om hon blir statsminister.
Okej. Okay. Ja, det kommer kanske eventuellt inte att hända. Så att, ja, kanske inte behöver oroa sig för det. Hon kanske inte behöver oroa sig för det. Vad får du partiledaren för Liberalerna? Den partiledaren som vi hoppas kommer snart. Vad får du hen i lön?
Det beror väl på då om det blir ett statsråd eller inte för det första. Där de har sina modeller då för vart pengarna kommer ifrån och hur mycket det ska vara. Men om det inte är ett statsråd så blir väl det en förhandlingsfråga då där man brukar prata om att det ska liksom närma sig de andra partiledarna, var ganska nära där. Och närma sig även då statsministern. Det är de ambitioner i alla fall som de stora partierna har. Så att Liberalerna har, de har ju inte så mycket pengar.
Nej.
Så
det är... De är fattiga också.
Ja.
Nej, men herregud.
Så de behöver ju nästan ha en minister så att de kan ge en partiledare en ordentlig lön. En minister, de har ju precis fått en uppräkning på sina löner. Och i nu denna stunden så tjänar de 161 000 kronor i månaden. Så det kommer hon ju att överleva på, eller hen eller han, vem det nu än blir.
Men Simona Mohamsson då, om hon blir partiledare då går hon från partisekreterarrollen till partiledarrollen. Gör man ett rejält lönelyft då?
Delvis borde det vara, jag vet inte säkert, men det borde ju vara så att man får mer. Men som jag är inne på, det är lättare då om man kan få 160 från regeringskansliet än från den egna partikassan. Definitivt. Det här var ju en grej som var med alltså, i diskussionen när Miljöpartiet skulle välja språkrör bland annat. Man pratade om att de var så fattiga och man hade två ministrar då tidigare innan regeringsskiftet. Eller innan man gick ur regeringen. Och det var en grej som man var med och beräknade. Men det tror jag inte. Jag har inte hört att det ska vara en grej här med Liberalernas process.
Men att Mohamsson är partisekreterare partisekreterare skulle väl ändå kunna vara till fördel för henne, för om jag förstår saken rätt så är Liberalerna ett av de partierna där man ändå brukar välja partisekreterare till partiledare, eller har gjort det i alla fall.
Brukar är väl lite överdrivet, men det är en väg att bli partiledare i Liberalerna. I vissa partier är det ju har det aldrig hänt. Som i Centerpartiet och Sverigedemokraterna och Moderaterna också. Men de andra partierna har ju haft partisekreterare som har blivit partiledare, och skulle det bli Mohamsson så är ju Liberalerna det parti som har haft flest partisekreterare som har blivit partiledare, 3 stycken.
Men Liberalerna måste också i det här läget vara de som har haft flest partisekreterare på kortast tid.
De har haft väldigt många partisekreterare på väldigt kort tid. Och sen ska man väl säga så här, kan man säga att hon har varit partisekreterare egentligen? Om man bara har varit ett par månader? Det är lite oklart.
Jag säger ja.
Ja, så i titel men i praktiken.
Vad krävs? Vad ligger ribban? Om man ska resa runt i landet.
Gud. Säg inte nötareld, för då jag vet inte, då slutar jag prata.
Träffa distrikten. Ta en kaffe med medlemmar. Är det liksom...
Jag frågade ju Tobias Bodin på S-kongressen vad han egentligen gjorde som partisekreterare. Och det jag kunde komma fram till, tolka från det han sa under lång tid efter den frågan, det var väl att han fikar med många människor. Mm. Men allting praktiskt, det är det någon annan som gör. Så det låter ju inte som ett trevligt jobb om man gillar sociala kontakter.
Om ett träd faller i skogen och ingen är där, hörs det då, Fredrik?
Ja, det gör det ju. Okay.
Ja, alla har ett svar på den frågan. Vad säger du?
Ja, säger jag på den frågan också.
Då vet vi det. Och vi vet också förmodligen snart vem som blir partiledare för Liberalerna. Tack för idag, My och Fredrik. Tack för er tålamod med Liberalerna, kan vi väl också säga.
Tack Liberalerna. Absolut. För all denna underhållning.
Vi hörs igen snart. Och så glömmer vi inte bort att det är Almedalsveckan nästa vecka. Då ska vi ju podda jättemycket, har vi sagt.
Trevligt.
Så trevligt. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.